Det är faktiskt så att det är folk som känner igen rösten. Om jag är ute på krogen till exempel och sitter och pratar med någon, så har det hänt flera gånger som har sagt: du, är inte du Magnus Rosman? Och så, jo, nej, jag vill tacka för din kärlek och sådär. Så att det är faktiskt så att man att bli igenkänd på rösten. Det är roligt.
Ja, ja, absolut.
Det är jätteroligt.
Självklart.
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag som alltid författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Mm. Vi är inte i ditt kök.
Nej, det är rätt uppenbart.
Ja.
Det är kul att vara ute på vift ibland.
Vi är i vår gästs kök. Och vi tänkte hålla det här introt väldigt, väldigt kort, eftersom vi förhoppningsvis kommer att diskutera och prata mer med våra gäster. Så att innan vi stänger introt så skulle vi vilja att ni gärna följer oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och på Facebook och alla våra avsnitt ligger på
Spotify, YouTube och där poddar finns, inklusive Belgien.
Precis, så är det.
Veckans gäst är en uppskattad skådespelare som medverkat i ett stort antal filmer och tv-serier, allt från Rederiet till Johan Falk och Ondskan. Men han är också en av våra absolut mest populära ljudboksinläsare. Vi säger varmt välkommen till Magnus Rosman.
Tack så jättemycket.
Kul, eller kul att vi får vara här rättare sagt.
Jag är hemma på Hercules, i Herculesbaren som jag brukar säga.
Ja,
precis. Mm. Mycket trevligt.
Mm.
När vi höll på att packa upp alla våra grejer så berättade jag, vi får ju vara transparenta, så berättade jag att jag har lyssnat på 93 böcker som du har läst in.
Ja.
Sen, och den första, det var den tredje boken som jag lyssnade på någonsin var Segel utav sten utav Edvardsson som du läste in.
Ja.
Och det...
Och när var det? Det var...
Ja, jag tror att det var 2001.
Ja.
Och, du...
och nu läste vi in dem igen.
Ja.
Eller det var väl inte samma böcker, men vi läste in Åke Edvardsson.
Ja.
Det var jätteroligt.
Ja. Vi får väl sluta.
Och det var så roligt därför att, jo, så var det. Jag läste in den bok som jag själv var med
i själva
tv-serien.
Ja.
Så det kom upp sådana här väldigt otrevliga minnen. För dels var det så här att jag sa till regissören, för jag spelade en barägare i Göteborg. Och så sa jag, visst kedjeröker han? Ja, det gör han. Han kedjeröker. Och det är röda kommers utan filter. Och då på den tiden så då rökte man ju på riktigt alltså. Så jag var ju nikotinförgiftad under hela den där. Man ska ta omtagningar och tända, och jag behöver inte dra halsblås på allting, men nu kommer det en liten kissekatt här, kan jag bara tala om.
Titta. Med.
Ja. Men det var också en väldigt obehaglig typ, så att det var märkligt att läsa in efter så många år också.
Mm. Minnen av det vi kvar.
Ja.
Men som sagt, om vi får hålla oss kvar några sekunder vid Åke Edvardssons böcker, alltså de är
jättebra.
Väldigt, väldigt bra.
Ja.
Han är ju, med tanke på det flöde utav liknande deckare som kommer idag, så blir han nästan lite bortglömd. Men man för alla som inte har lyssnat eller läst hans böcker, så är det verkligen ett boktips.
Ja, är det verkligen.
Men i introt så var vi började lite med skådespelarkarriären, för du har ju synts väldigt, väldigt mycket.
Ja.
En, skulle jag vilja säga, en av våra kanske mest välkända skådespelare. Liksom Rederiet, Johan Falk-filmer, du var med i Ondskan bland annat. Men kommer du ihåg första rollen utanför teatern? Film eller tv, kommer du ihåg vilken det var?
Första rollen? Det var faktiskt, den spelade hovmästare, och det var Jonas Karlsson som måste också ha gjort den av hans första roller. Vägen till Kim heter den.
Ja.
Men nu är vi way back. Nu är vi alltså 35 år tillbaka i tiden. Ja, annars var det väl Radioskugga som jag...
Ja, just ja.
Som jag blev kanske lite mer uppmärksammad. Med den här polisen, Johnny, ja, eller vad han hette.
Ja, den kommer man ju ihåg. Den var
speciell.
Ja, man får leta i minnen, men just Radioskugga var ju...
Ja. Ja, och den var... Det var ett nytt steg där man jobbade med en sån här back... Vad kallas det för... det var ny teknik i den också, som också ökade hastigheten på inspelningen.
Och som sagt, den sändes på Sveriges Television, och när en serie sändes där så fick man ju ett genomslag som var... Vi satt och intervjuade Benny Haag för någon vecka sedan och pratade om Xerxes och vilket genomslag en sån serie fick. Och då är ju det 40 år sedan. Titta! Får vi besök? Vi har haft en hund med, men vi har inte haft förut.
Men ni får se till om Kisse stör. Så.
Nej, låt han vara med.
Jag har tagit allergitabletter. Ja.
Alltså du har... Du
är jag har sett på Instagram att ha katter, för jag var förberedd.
Det finns två stycken, det är två brorsor. Två bengalkatter.
Ja. Men som sagt, annars så är det ju teater och Dramaten som är...
Det är Dramaten i min hemmascen. Ja. Det är där jag är fast anställd. Sen har väl jag gjort en hel del utvikningar eller avstickare. Och jobbat på Judiska teatern bland annat. Och sen... ja, precis. Orionteatern, Hjälpsökes med Björn och Benny. Med Johan Ulfusson och lite andra små avstickare.
Men du har regisserat en del också?
Inte mycket. Men jag har gjort två stycken saker på Dramaten. Och det var kul. Det blev,
jag vet mer inte, smak?
Ja, faktiskt. Men jag vet inte varför. Det har inte uppstått något tillfälle riktigt. Men det är ju inte för sent.
Nej. Du har hela livet framför dig. Men det brukar vara en svår fråga att ställa oavsett vem det är. Men som sagt, om du får välja teater, film... Och nu,
det är blandningen som är det roliga. Det är så otroligt olika sätt att arbeta. Mm. Jag tänker på film, så tar man ju betalt för att vänta. Mm. Det är en otrolig väntan och en ständig koncentration som... är ganska, ja, det är svårt. Det är en speciell konstart. Och så plötsligt ska man upp och prestera. Men så det är ju formatet. Teater är ju något helt annat när man repeterar och man hamnar i en grupp på ett annat sätt. Lär känna en grupp, blir som nästan som en familj. Och sen olika genrer också. Nu ska jag till Folkoperan och göra operett. Så att jag håller på, jag har bara en massa operettlåtar
hela tiden. Det är en sån
Vita hästen som ska ha premiär här i mars. Och det tycker jag också är otroligt roligt. Att få sjunga lite och få göra något helt annat.
Men om man alltså, återigen, kanske svår och konstig fråga, men som sagt, genomslaget med tv och film är ju gigantiskt. Det är ju väldigt stort och kanske var ännu mer tidigare som vi nu pratade om. Det hjälper ju naturligtvis till även på teatern att vara ett känt namn. Jag menar, i slutändan så ska det sättas upp affischer utanför och det ska säljas biljetter. Och kanske ännu mer idag så går man på ett känt namn. Så det är väl ändå en draghjälp även teatermässigt.
Jag vet inte hur det är. Om man ska vara helt ärlig. Det finns väldigt få. Det kanske är Micke Persbrandt som men det är svårt alltså. Därför, inte ens han.
Nej.
Han har gjort filmer också som inte har gått.
Nej, absolut.
Så att det är viktigt. absolut viktigaste det är att man kommer fram med en bra produktion.
Mm.
En bra pjäs, en bra uppsättning. Mm. Och det slår allting.
Ja, det är absolut. Det var,
men återigen, det handlar men om visst, det. Visst finns det så. Men jag tror det var än mer så förr faktiskt.
Mm.
Att på Dramaten så fanns det ju så många original som i sig säkert tillsammans drog mycket folk till teatern.
Ja.
Jag vet inte om det är så, men det känns som att det fanns ett större utbud av personligheter förr i tiden. Men det kanske inte var så.
Jag vet inte. Jag bara liksom tänker på att man själv sitter och går igenom vad skulle jag vilja gå och se. Ja. Ja, men här, jag känner igen honom och henne.
Ja.
Ja, men då går vi dit. Ja. Alltså, för är det så?
Det är klart att det är så.
Det finns en dragning ändå.
Men så finns det också då vissa uppsättningar som av någon anledning blir väldigt speciella och väldigt bra. Och då drar de i sig folk.
Så är det.
Mm.
Men det är ju ändå som så att du har på teatern så har du x antal platser varje kväll.
Mm.
Du kan liksom inte, du kan inte få in fler än just dem.
Nej. Jag stängde ju av den här telefonen.
Så är det som så att man vill nå ut större så kanske man ibland måste gå till ett annat media just för att nå ut. Om man har det som ett mål.
Mm.
Vi satt och intervjuade Simon Häggström som är polis som skriver de här böckerna. Han jobbar ju med prostitutions.
Mm.
Och då var det ju hans chef som sa det att visst, du kan vara ute och föreläsa.
Mm.
Då har du 100 personer varje kväll framför dig som du kan påverka med det du vill säga.
Mm.
Men om du skriver en bok så kan du nå 1000-falt.
Ja.
Så är det som så att du vill nå ut med ditt budskap så prova ett annat media också. Mm. Inte antingen eller Nej. Utan också.
Men jag tänkte på det här med dra folk. Titta på ljudboksinläsare.
Mm.
Alltså där det är ju inte självklart bara för att man är ett namn.
Absolut.
Så drar det lyssnare. Tvärtom så har vi den som lyssnar mest på Lejne.
Ja, eller Gunilla Lejning.
Gunilla.
Ja.
Är ju inte, hon är väl tv-producent.
Ja, precis. Ja. Så att det är ingen, och det är ju inte så att säga, bara för att du kommer från teatern så är det inte säkert att du kan läsa in böcker på ett trovärdigt och bra sätt.
Nej.
Det är ju...
Och omvänt också så kan jag tänka mig att jag i vissa fall kan dra folk som inte marknadsföringen tänker sig.
Mm.
Just för att jag är en bekant röst för väldigt många personer.
Absolut.
Ja, som sagt, med drygt 500 ljudböcker inlästa så borde man ju vara
ganska alltså bekant. Är det verkligen så många? Men det påstår i alla fall min tidigare chef på Visuellt Ljud att det var... Så många, det är ju, jag får lita på dem. Men det är ju 25, vad sa du, 25?
Ja, 25 ja, men
vi
år,
har ju... Ja, vi har Västfronten, inte ett nytt.
Ja,
en
kassettband. Det är till och med innan, alltså jag började med CD-skivor. Kassettband har jag faktiskt inte. Nej. Men CD-skivor var det ju då i början på...
Och vad kom vi fram till? Det var 1999.
99 står det här.
Ja.
Så då får ni göra huvudräkningen.
Ja, inne på år 25 då.
Mm. 25 år.
Mm. Hur började det? Hur halkade du in?
Ja, det där, jag för mig att Jakob Eklund skulle läsa in, som är kompis till mig.
Ja.
Att han skulle läsa in den men inte kunde. Och så gick frågan till mig. Så att det är en ren, till början en ren slump. Sen sa jag väl genom åren, sen kom jag ihåg Harry Bosch.
Mm.
Det är ett av de få jobb som jag verkligen har sökt. Eller, jag tror, kan det vara så när kom mail, när man började mejla och sånt?
Ja, det var ju början på 20, alltså ja.
Ja, ja. För att då så skickade jag till förlaget att jag tycker att jag ska läsa in Harry Bosch. Jag tycker han skulle vara perfekt som ljudbok. Och jag tycker jag skulle vara perfekt som
Så blev det alltså.
Och så blev det.
Och nu har jag följt 25 böcker tror jag hade i min lista över de jag har lyssnat på.
Harry Bosch.
Ja, då är det ju några som, alltså där han var liksom hans universum.
Ja, just det. Just det med poeten och ja, och Heller och så
där. Jag tror att det
är. Nej, men Harry Bosch är ju en god vän till mig.
Ja, det tänkte jag, det är till mig också. Ja.
Det är Lee Child och det är Reacher och...
Ja, för vi pratade lite om det på vägen hit. Du är ju liksom Jack Reacher eller Harry Bosch för väldigt många.
Ja.
Det är liksom synonymt med Magnus Rosman.
Och det roliga är att, för jag var ju livrädd när... Alltså Tom Cruise gick bort direkt när jag såg film.
Ja.
Det gick helt bort. Då är han lite roligare, han som är nu. Mm. Men Harry Bosch var... Tänkte jag, det kommer jag aldrig kunna titta på en serie med Harry Bosch. Men han är så speciell, den här killen.
Den är ju så bra.
Den är jättebra.
Ja, den är...
Och han ser ju helt annorlunda ut än vad jag har tänkt mig.
Ja.
Men det fungerar alldeles utmärkt. Mm.
Men som sagt, Harry Bosch, hela universumet i Los Angeles är ju... Alltså det är ju... Det är få... Alltså det är Harry Bosch alltså och Jack Reacher. Det är de två som jag kan komma på som håller 25 böcker.
Ja.
Och jag tycker, nu kanske jag kliver i någons klaver, men jag tycker att de senaste Jack Reacher, det börjar dala lite grann. Ja. Det var ju hans brorsa tagit över och så vidare.
Mm.
Men Harry Bosch tycker jag fortfarande.
Den håller fortfarande. Det är roligt, jag såg en dokumentär om Sjöberg Wahlöö.
Mm.
Då var både Connolly och Lee Child intervjuade för att det hade påverkat, alltså de här Beck-serierna hade påverkat dem så mycket.
Ja,
nu förstår man vilken...
Vilket, ja, och det är ju liksom, vi har ju varit inne på det när vi har intervjuat författare, liksom, de två är vaggan för... Väldigt, väldigt mycket. Och båda de serierna som vi har haft uppe nu har ju ett samhällsengagemang i botten.
Mm.
Du har en polis
eller
i det här fallet för detta militär.
Mm.
Men du har, det kretsar runt ett samhällsproblem eller en samhällsutmaning i varje bok.
Absolut.
På ett eller annat sätt.
Det gör det.
Och det, jag älskar det. Jag tycker ju verkligen om att få sätta mig in i, för jag menar, tar vi Jack Reacher som far liksom över hela USA med alla dess utmaningar som finns, så fångar man.
Ja.
Man fångar mycket.
Mm. Sen är det Elroy skulle jag vilja. Jag tror inte det är inläst alltså.
Nej.
Du
får skicka ett nytt mejl.
Jag får skicka ett nytt mejl.
Det gick ju bra sist för 20 år sedan. Men om vi kommer in då på inläsningsbiten, vi har fått höra lite grann hur det börjar. Men hur ser processen ut när du har tackat ja till ett uppdrag? Oavsett om det är något av de kända serierna eller något nytt. Hur gör du?
Ja, försöker kolla upp så långt det går vad det är för... Oftast är ju inte boken klar när man tackar ja till den. Men försöker förstå vad det är för bok ungefär. Och sen så fort jag får den så har jag väl... Förr i tiden så läste jag ju hela boken. Det gör jag inte numera, utan nu skumläser jag. Har en teknik, liksom en slags snabbläsning där jag kan stanna upp och se, men här ser det krångligt ut. Och vad är det för någonting? Vad är det för typ av bok? Och vad är det för känsla i den? Och sen såklart, nu har vi fått massa hjälpmedel. Jag har ju en app nu till exempel som är en väldigt bra uttalsapp.
Mm, ja, men den har vi hört talas om.
Ja.
Allt ifrån ortsnamn till saker och ting.
Men fortfarande så finns det ju då vissa böcker som jag måste gå igenom och copy-pasta på paddan.
Mm.
Och sen lämna in till någon som kan
hjälpa till
om det är väldigt mycket franska till exempel. Mm. Eller om det är, värst är väl Skottland. Rebus har läst några böcker. Det är i Glasgow.
Ja.
Och där är det svårt. Och så ska man ha en gaeliska också. Så är man riktigt. Nej, men så då får man gå igenom boken och copy-pasta och få hjälp med att uttalen så att de blir rätt.
Mm.
För det är viktigt, det är känsligt för folk.
Ja, absolut.
Det är jätteviktigt.
Det är verkligen. Mm. och då är det ju också desto närmare det som vi känner till. Mm. Alltså om några gaeliska uttryck inte blir exakta, så tror jag inte att den svenska publiken kanske i alla lägen kan vara där och peta på det. Medan om det är franska till exempel, så är det fler som kan det. Om det framförallt om det är svenska ortsnamn, då kan du få en
där kan man åka på
lyssnarstorm mot dig. Så att,
det där jobbet, det har blivit mer så att man hjälps åt. Att jag gör jobbet, grundjobbet, och sen så hjälper förlaget till med uttal. Och sen så tekniken man jobbar med också. Mm. Så det har blivit mer teamarbete.
Har du någon gång kontakt direkt med författaren?
Ja.
Ja,
det har jag. Det kan vara vissa vissa är det lättare, och de hör av sig också kanske. Och då är det ju mycket lättare med uttal också.
Mm. Absolut. Mm.
Sen finns det faktiskt författare som inte själva kan uttala.
En sak att skriva, en sak att
Nej, de behöver inte tänka på det.
Nej.
Nej, jag vet att vi har pratat med Leif Selander, som skriver böcker som utspelar sig på vikingatiden.
Ja.
Och då är det ju liksom... Då är det ju knappt att det finns ett rätt eller ett fel.
Nej.
Därför att alltså, vi vet hur man uttalar Jönköping eller andra saker. Men
hur man sa det.
Ja, så att ja. Nej, det är mycket med det. Hur gör du när du väljer? Får du...
Jag får erbjudanden.
Ja.
Det kommer liksom... Vill du läsa in den här boken? Kan du läsa in den här boken? Och då får man ju ta reda på liksom, vad är det för bok, vad är det för typ av bok, verkar det spännande, intressant. Men som sagt, det är ju sällan man kan, det är svårt just det där, att det blir lite av en chansning.
Så
därför att det är inte alltid ett böckerna, det går fort nu för tiden och det är sent. Det har hänt att jag till och med har... börjat läsa in en bok som inte är klar.
Mm.
Men det ska liksom ut vid en viss tid. Och det är väl inte ultimat. Men jag försöker ta reda på hur mycket som möjligt. Och sen försöker jag väl också... Det finns ju nu, har det ju kommit förlag där man producerar själv. Så ger ut sina böcker. Och där kan jag tycka också att det kan vara kul och spännande och... Och också försöka hjälpa till och läsa in en bok för någon som kanske inte får eller kan ge ut sin bok.
Mm. Nej, och så är det ju som så att om du är debutant och så får du Magnus Rosman som läser in boken. Så är det klart att du ökar dina chanser att slå igenom.
Mm.
Och den faktorn har ju inte funnits innan ljudboken på det sättet.
Nej.
Då har du fått stått på egna ben hela tiden. Så att visst har inläsaren, med tanke på hur bokbranschen ser ut idag, så har inläsaren väldigt stor.
Mm.
Jo, men absolut. Det är ju många, det ser vi ju liksom ljudboksgrupperna på Facebook. Det är många som väljer aktivt direkt efter inläsare. De blir ju skiter i vem författaren är. Liksom, men nu är det Magnus Rosman, då är det klart vi ska lyssna på den. Så att det är, har man ett känt namn som inläsare så hjälper det väldigt mycket.
Men där har man ju också ett slags ansvar att... välja liksom vad man också kanske, ja, att man blir lite selektiv.
Mm. Men det är inte så himla lätt heller, tänker jag, i och med att, som du säger, ofta tackar man ja innan man ens har fått se manuset.
Ja.
Då är det svårt när man väl sitter där och har tackat ja, så ja, men vad är det för skit jag har fått överskickat?
hur som sagt, när du står på, när du står på scenen på teatern så får du en respons direkt. Mm. Film kan du få respons på olika. Får du någon respons på inläsningen från andra?
Det är faktiskt så att det är folk som känner igen rösten. Om jag är ute på krogen till exempel och sitter och pratar, är det någon, så har det hänt flera gånger som har sagt, du, är inte du Magnus Rosman? Och så, jo, nej, jag vill tacka för din kärle och sådär. Så att det är faktiskt så att man att bli igenkänd på rösten. Det är roligt.
Ja, ja, absolut.
Det är jätteroligt.
Självklart.
Men så hörs, jag går inte gärna ut i sociala medier och tittar på recensioner och sånt där. Därför att man har gjort det misstaget någon gång och folk har väldigt mycket olika åsikter. Yep.
Så är det.
Så att, och det tror jag det är flera också som är nya i inläsningsbranschen som säger att vad hemskt om man har en åsikt om mig.
Ja. Men och det, där är det ju också som så att har du ett känt namn eller alltså, som inläsare så kommer du undan med massa saker. Det är ungefär som att vi lyssnar hellre på Arne Hägerfors att kommentera en match än en ny kommentator. Ja. Därför att vi är trygga med det vi har. Ja. Mm. Så det är inte lätt att slå igenom som uppläsare. Det är väldigt, väldigt svårt tror jag.
Det är möjligt.
Alltså, som sagt, vi har ju varit inne på det många gånger. Alltså, de som är väldigt ofta anlitade, det är en ganska liten skara. Mm. Du är ju på liksom, den absoluta toppen av de som är mest populära. Så det är klart att det är ju inte lätt. Men vi var inne på det lite grann förut. Alltså, du skummar igenom texterna och sådär. Men som inläsare, alltså, tar man åt sig av innehållet på något sätt eller blir det så pass mekaniskt liksom fokus på att få jobbet gjort? Alltså, uppfattar man mycket av innehållet i böckerna?
Ja, det måste man nästan göra.
Mm. Ja, jag har fått lite olika svar. Ja. Att vissa är liksom så inne i att bara göra, liksom hålla tonen och inlevelsen så bra som möjligt. Men ett kort och enkelt svar.
Men däremot är jag inte att lita på som inläsare. Jag måste, och därför så läser
det här kan
jag
vi klippa bort sen.
Nej. Ska fram, sanningen ska fram. Nej, men så här att man får ju bilder när man läser. Och det är ofta som jag är snabb i bilderna. Att jag förstår vad som kommer att sägas. Och då kommer bilden och då kan jag ibland förvränga.
Så du inte säger exakt
det? Så att jag inte säger exakt vad det är. Och därför jobbar jag alltid med, tekniker. Ah. Jag vill alltid ha en tekniker. Det är många som jobbar själva. Och, jag tror Katarina Evelöv jobbar helt själv nu.
Oj.
Men det vill inte jag. Jag måste ha någon. Och jag måste ha någon som man kan berätta storyn för också.
Ja, vi fick ju se ditt inläsningsbås här i rummet bredvid.
Ja, precis. Men det är en intressant fråga. Vad sa du nu? Om man tekniskt...
Om du tar in innehållet i boken eller om du bara koncentrerar dig på att få liksom själva...
Uppfattar man innehållet eller läser man bara orden, tror jag nog är... Den direkta frågan egentligen.
Mm.
Ja.
Det är nog en blandning där kanske. Intressant fråga. Det handlar ju också om själva hur man väljer att... Alltså jag tror inte på... Jag lyssnar ju själv på de här... vad heter de? Inte ljudböcker utan...
Poddar.
Nej, förr när det inte fanns ljudböcker.
Jaha, talböcker.
Talböcker. Ja. Så kunde man gå och skärma till sig på biblioteket. Då glömmer jag aldrig att jag lyssnade på Ernst-Hugo Järegård läste Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men det gick ju bara att lyssna i 10 minuter i taget. För det var ju som en otrolig inlevelse i den.
Och då ska vi komma ihåg att det var inte han som läste in alla böcker. Det finns talböcker där inlevelsen är noll och intet.
Ja. Ja, men det kanske inte bara en tal. För där ska det väl vara ingen inlevelse. Ja. Vilket inte jag förstår riktigt att man kan hjälpa till. Nej, men vad jag tänkte säga med det här är att det finns ju att jag håller ju, försöker hålla nere det så att det inte blir för mycket känslor, för mycket gestaltning. Mm. Därför det orkar inte, tror jag, eller jag vet ju själv när jag lyssnar, att jag orkar inte med det riktigt. Och jag vill också ha så att jag hjälper till med att prata lite långsammare, kanske lägga ner rösten på någon, en dialog och upp en annan så att man hjälper till att gestalta på det sättet.
Ja, för just det där med gestaltning är ju hett debatterat. Huruvida man vill ha det teatraliska, typ Stefan Sauk-stilen, eller mer avhållsamt. Ja. Och det är klart att det går man in för mycket i teater och gör karaktären, och så är risken att man tappar bort och man liksom missar. Mm. Ja.
Ja, på det sättet så kanske det finns ett, när du säger det, ett sätt att läsa som är lite distanserat. Mm. Det är en väldigt intressant fråga.
Jo, men jag menar, det värsta som finns är ju när det liksom inte är någonting. När det liksom bara, alltså, om det kan vara jobbigt med Ernst-Hugo Järegård som hoppar upp och ner, så är det nästan ännu jobbigare med den här som det inte händer absolut någonting.
Nej,
och som sagt, jag är så fascinerad över hur man med rösten kan med små skiftningar få. Nu, alltså om vi tar vilken ljudbok som helst och så spolar vi in 2,5 timme och så sätter vi igång. Och att då höra vilken karaktär som pratar eller är liksom i fokus precis just då. Är det en man eller en kvinna, är det Kalle eller Lisa eller Stina eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. När du kan liksom, med hjälp av väldigt, väldigt små medel förstå det.
Ja.
Det är ju liksom essensen, tycker jag, utav att ge en gestaltning. Och då är det inte att det är en viss dialekt eller att det är liksom att du spelar över för mycket. Men det är intressant.
Jag kan inte släppa frågan riktigt. För att det är ju faktiskt så att en del böcker minns man ju inte överhuvudtaget.
Nej, det är just det jag tänker.
Och då är det ju att man inte har riktigt gått in i det, utan man har berättat texten.
Mm. Kan ju också bero på att boken i sig kanske inte förtjänar att minnas. Alltså,
vi behöver inte.
Ja, men det är
jag utifrån dem, så att säga, jag har sagt det flera gånger nu, 93 böcker, så plockade jag ut de två som jag tycker är de bästa. Och det är faktiskt ingen, varken Connelly eller Lee Child.
Nej.
Den ena är Jeffrey Archers Dömd till fängelse.
Ah, ja, men vänta igen.
En engelsk bok.
Ja, det är en av dem som du inte kommer ihåg.
jo, den kommer jag ihåg faktiskt.
Ja. Och den andra är David Baldacci's Kamelklubben. Tycker jag har
en... Och vet vad jag läser just nu?
Nej.
David
Baldacci.
Ja. Trevor, vad heter han? Trevor Divine.
Ja, han har karaktär. Baldacci har ju 5 eller 6 olika serier igång samtidigt, till skillnad mot...
Kamelklubben kommer jag ihåg väldigt väl. Den var rolig.
Ja,
den var väldigt rolig.
Ja. Så de två plockade jag ut utifrån de här som de formade av, liksom. Tycker jag var väldigt, väldigt...
Men när man läser in serier, alltså typ Jack Reacher och Harry Bosch, där det är så många böcker i serien, det kanske är lite... Men jag tänker om det går 1 eller 2 år mellan boksläppen, behöver du liksom gå tillbaka och friska upp minnet? Nej. Jag tänker om det är specifika karaktärer eller någonting. Nej. Att den går liksom,
de sitter liksom i nervsystemet.
Mm.
Jag har en Lee Child som det ska bli spännande nu, som är på gång.
Mm.
Eller hans brorsa. Han lämnar väl över det nu?
Ja, de skrev väl ett par böcker ihop. Ja. Sådär, och sen så,
De är väl noga med att namnet inte försvinner heller.
Absolut,
nej, det är som att komma hem på något vis.
Men det är väl lite kanske
och där... Och följa liksom sin vän hur det går. Connelly är ju rolig. Det måste ju sluta snart. För att han jobbar ju som volontär nu.
Finns det en nivå till efter volontär?
Men man märker ju att Connelly försöker ju plantera in Vi har brorsan och den här kvinnliga.
Ja, så att det finns, han bygger ju universumet runt omkring. Mm. Så att, men om vi har du någon, om vi, att Jeff Reacher och Connelly eller Harry Bosch är favorit, har du några andra favoritkaraktärer eller favoritserier?
Nej, men norrmannen, vad heter han?
Jag vet inte, Jonas Berg.
Harry Hårlöf, författaren.
Ja.
Vad heter han?
Jonas Berg.
Ja, Nesbø, ja. Där har jag läst några, inte Harry Hårlöf då.
Nej.
Och helt fantastiska böcker.
Ja.
Det finns två kortromaner som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Men
det
som är...
Med snö, med blubbla brodis, nej.
Ja. Som är helt, han skriver, han har en underbar humor.
Ja.
Och jag skrattade något så fruktansvärt när jag läste de där böckerna. Bland annat om en som en skurk i, som ska, måste fly från Oslo för att han har någon skuld att betala.
Mm. Mm.
Och hamnar upp i Norrland, i Lappland.
Ja.
Bland massa lappar, norska lappar. Och ja, det får man inte säga lappar kanske.
Jag vet inte.
Och så att så fort, och sen har jag läst någon annan bok också, en lång roman, och han tycker jag väldigt mycket om.
Ja, det är väldigt mycket.
Mm.
Jag vet att du har läst in Anne Holtz.
Anne Holtz också, det, där har du.
Ja.
Och sen så har du den här otäcka, hon som alltid har insekter med, norska. Unni Lindell.
Ja, Unni Lindell. Ja. Jag gick igenom hon, fem eller sex böcker har jag hade jag här på listan över dem.
Hon har alltid insekter med.
Ja.
Så att norrmännen kan.
Ja.
Nu råkar det bli tre norrmän faktiskt.
Ja, ja, absolut. Men det är vi
är duktiga.
Vi höjer dem.
Ja.
Vi brukar ställa en samvetsfråga. Den är nästan lite konstig att ställa till dig. Lyssnar du själv på ljudböcker?
Ja. Det gör jag i perioder.
Ja. Det...
Jag tycker, och sen, som sagt, det finns en mening med kanske varför jag gör läser. För att jag lyssnade när jag var, ja, när det gick liksom att lyssna på dels på radio mycket. Mm. Och sen så kom jag ihåg att man, just att jag gick till biblioteket och frågade, kan man inte få de här röda lådorna?
Ja, jo.
Så att det händer absolut att jag gör.
Ja.
Det kan vara jätteskönt. Jag läser ju mycket, alltså privat också, eget. Så att litteraturen är viktig för mig.
Mm.
Men ibland kan det vara skönt att bara ge sig hän i en...
Alltså att någon annan läser
för
dig.
Ja, men det är något basalt,
ja, faktiskt,
berättande.
Det är som en vän som sitter. Jag vet att jag hade en kollega för många år sedan som då när det kom olika röster till såna här GPS:er i bilen
som
berättade vart man skulle åka. Och så sitter vi och ska åka på ett möte och så börjar den där prata och det är en kvinna som pratar franska. Så jag frågar, men Björn, pratar du franska? Nej, men visst låter hon trevlig. Så, alltså, och det är lite stämma, alltså, du vill ju ha någon som...
Så för mig är det egentligen ingen, för mig är det inget stort problem det här med det ska vara antingen eller.
Det
är kombinationen som ger någonting. Och sen såklart att det är folk som kommer i kontakt med litteraturen på ett sätt som de aldrig tidigare skulle, eller som de inte skulle ha gjort.
Jag är ju den, jag är ju dyslektiker. Då Åke Edvardsson började där, eller på så här. Innan det så hade jag läst kanske 10 böcker, om vi räknar bort allting som var tvungen att läsa i skolan. Och så helt plötsligt så öppnas ett universum. Och nu har jag passerat 1500. Alltså, mitt liv har ju varit jättefattigt om inte det fanns. Så att jag får lyfta på hatten och tacka dig och Åke och lite andra människor som har hjälpt till och berikat livet på det sättet.
Ja, kul.
Med det så tror jag att vi skulle vilja tacka för att vi fick komma hit och fick sitta och prata och fick
Jag hoppas ni fick ut någonting.
Absolut. Mm. vi ska ta en mazarin till. Du har ätit upp
en. Ja, jag har ätit den.
Ja, men vi andra ska ta det. Mm. Tack så mycket.
Tack så jättemycket. Lycka till med programmet.